Som sagt var, vi ska börja en ny serie.
So we'll begin a new series.
Där vi ska tala om den helige ande.
And we'll speak about the Holy Spirit.
Jag tror att det blir kanske 7 budskap eller något sånt.
Maybe it will be about 7 messages.
Och ibland är det lite svårt för folk att förstå sådär liksom att hur kan man tala liksom 7 timmar om den helige ande?
And sometimes people find it hard to understand how you can speak for 7 hours about the Holy Spirit.
Och faktum är att det är precis tvärtom.
And actually it's quite the reverse.
Hur kan jag få någonting sagt om den helige ande på 7 timmar?
How can I get anything said about the Holy Spirit in 7 hours?
Ofta när vi skapar en predikan.
And often as we create a sermon.
Så använder vi oss av bara några verser.
We use just a few verses.
Och det därför att det är Guds ord.
Because it's the word of God.
Det finns hur mycket som helst i den här texten.
There's so much to find in this text.
Men den här serien.
But this series.
Ska vi börja idag.
We'll start today.
Och kanske någon kommer att tycka att ja, men det här ämnet har väl inte så jättemycket med den helige ande att göra.
And maybe some of you will think that this subject has not so much to do with the Holy Spirit.
Men det har det.
But it actually does.
Och den kommer att tjäna som en introduktion.
And this will be like an introduction.
Men när vi har gjort den introduktionen.
And when we've done the introduction.
Då ska vi tala om 5 olika permanenta verk som den helige ande gör.
Then we'll speak about 5 permanent works of the Holy Spirit.
Han föder oss på nytt.
He regenerates us.
Lär om frälsningen.
The teaching about salvation.
Han är inneboende i oss.
He is living in us.
Det är läran om hans närvaro i våra liv.
The teaching about his, the doctrine about his presence in our life.
Han förseglar oss.
And he seals us.
Det är läran om den eviga frälsningen.
It's the doctrine of eternal salvation.
Och sedan så döper han oss.
And then he baptizes us.
Det vill säga i anden, inte i vatten.
That is in the spirit, not in water.
Och det är läran om Kristi kropp.
And that's the doctrine of the body of Christ.
Och sen ger han oss också gåvor.
And then he gives us gifts.
Och det kan vi säga är läran om vår unikhet.
And because it's the doctrine of us being unique.
Kallade till olika saker och utrustade för detta.
That we're called to different things and he provides for us.
Men sen finns det ytterligare en sak som anden gör.
And then there's another thing that the spirit does.
Som är villkorlig.
And it's conditional.
Och det är att han fyller oss.
And that is that it fills us.
Och det är läran om att vandra med Gud.
And that's the doctrine about walking with God.
Så med allt detta sagt.
And when I've said all that.
Så ska vi idag tala om det nya förbundet.
Today we'll speak about the new covenant.
Och hur kyrkan deltar i det nya förbundet.
And that the church is a part of the new covenant.
Och för att vi ska förstå vad det nya förbundet är.
And in order for us to understand what the new covenant is.
Så behöver vi göra 2 saker.
We must do 2 things.
Först måste vi be.
First of all, we must pray.
Jag kom på att det har vi inte gjort än.
Because I just remembered that we didn't pray.
Och sedan så ska vi läsa 2 olika skriftställen.
And then we'll read 2 portions in the scripture.
Så här vi ber att du öppnar de här verserna för oss.
So Lord, we pray that you will open these verses to us.
Vi ber att du använder denna pulpet eller predikstol.
And we pray that you will use this pulpit.
Att framföra ditt hjärteslag denna morgon.
To bring out your heart, what's on your heart today.
Så tala till oss, Herre.
And speak to us, Lord.
I ditt namn.
In your name.
Amen. Okej, Jeremia 31.
So in Jeremiah 31.
Jeremia 31. Och vi ska också läsa från andra Korinthierbrevet 3.
We'll also read in 2 Corinthians 3.
Så om ni vill förbereda den delen också. Men Jeremia 31.
In Jeremiah 31.
Så börjar vi i vers 31.
Beginning in verse 31.
Och läser till och med 34.
Up to verse 34.
Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus.
Behold, the days are coming, says the Lord, and I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah.
Jag vet inte hur mycket ni har haft att göra med Juda.
I don't know if you have had many dealings with Jews.
Och försökt vittna för Juda.
And if you try to give your testimony to Jews.
Men om det är en ortodox jude.
But it was an orthodox Jew.
Som är bibeltroende.
And a Bible-believing Jew.
Och det vill säga i deras fall på Gamla testamentet.
And in their case, they believe in the Old Testament.
Så om det är någonting som är evigt förutom Gud.
So if anything is eternal apart from God.
Så är det förbundet som Gud slöt med Israel och Mose.
Is the covenant which God entered with Israel and Moses.
Och det centrala i det förbundet, det är lagen.
And the central thing in the covenant is the law.
Men här står det att dagar ska komma då Gud ska göra något nytt.
But here it says that days are coming when the Lord will make something new.
Ett nytt förbund.
A new covenant.
Vers 32.
Verse 32.
Ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag. Och jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren.
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. My covenant they broke, though I was a husband to them, says the Lord.
Så han säger här att det här är ett annorlunda förbund.
So he's saying that this is a different covenant.
Det första förbundet som han slöt här.
And the first covenant.
Är, som ni märker, villkorligt.
Is, as you notice, it's conditional.
Det gick att bryta.
You could break it.
Och de bröt det.
And they did break it.
Och det är inte så konstigt, eller det kan vi lätt se.
And we can see it easily.
Men nu talar han alltså om ett nytt förbund.
And now we're speaking about a new covenant.
Det finns 8 olika förbund i Bibeln.
There are 8 different covenants in the Bible.
5 av dem har att göra med Israel.
And 5 is dealing with Israel.
Ett av de 5 är villkorligt.
And one of these 5 is conditional.
De andra 4 är ovillkorliga.
The other 4 are unconditional.
Om jag blandar ihop dem.
And if you mix them,
och säger att de är samma.
And say that they are the same.
Eller att de är liksom bara på något sätt versioner av samma.
Or that they in some way are versions of the same thing.
Då kommer jag på ett eller annat sätt att föra in Mose lag i min teologi.
Then in one way or another I will bring in the law of Moses into my theology.
Och vi kommer tillbaks till det om ett ögonblick.
And we'll come back to it in a moment.
Vers 33.
Verse 33.
Detta är det förbund som jag denna tid ska sluta med Israels hus, är Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk.
But this is the covenant I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people.
Så vers 34.
And verse 34.
De ska inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg.
No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord. For they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will give their iniquity and their sin. I will forgive their iniquity and their sin, and I will remember no more.
Om vi tittar på dagens Israel, stämmer detta?
If we look at the Israel today, is it correct?
Är alla Israel frälsta?
Are all the people in Israel saved?
Känner alla Gud?
And does everyone know God?
Behöver någon fråga eller lära eller undervisa någon annan?
Does anyone have to teach someone else?
Nej, det stämmer inte.
No, it's not correct.
Så det måste ligga i framtiden.
So this must be something in the future.
Om inte.
Unless.
Vi tolkar om det.
We can reinterpret it.
Och det är många som vill.
And many people do.
För er som inte har någonting annat på programmet.
And if you're not doing something else,
så kan jag nämna att vi kommer att ta upp det här i bibelskolan efter.
I can mention now that we will speak about this in Bible school afterwards.
Hermeneutik.
Hermeneutics.
Det är läran om att tolka Bibeln.
It's teaching about interpreting the Bible.
Ska vi tolka den bokstavligt eller allegoriskt?
Should we interpret it literally or allegorically?
Så som det står eller ska vi förändra?
Should we interpret it as according to what it says, or should we make it something spiritual?
Men faktum är.
But the fact is.
Vi ska tala om det alldeles strax.
I will speak about that soon.
Att det här uppenbarligen ligger i framtiden.
That this is obviously in the future.
Det kommer en dag.
There will be a day
när nationella Israel ska bli frälst.
When the nation of Israel will be saved.
Kvarleva av Israels folk.
The remnant of the people of Israel
kommer att ta emot sin Messias.
Will receive the Messiah.
Och då kommer de att ingå i det förbundet.
And then they will be part of the covenant.
Och det är ett förbund som Gud har slutit med Israel.
And it's a covenant that God has entered into with Israel.
Varför talar vi om det här?
And why do we speak about this?
Det är ett kontroversiellt ämne.
It's a controversial topic.
En av de mest kontroversiella ämnena.
It's one of the most controversial topics.
Vad är den kristnes relation med lagen?
What is the which is the relation of a Christian to the law?
Vi ska tala om det lite senare också.
And we'll speak about it later too.
Men det är intressant att se vart Paulus än gick.
But it's interesting to see that wherever Paul went.
Så följde folk med.
People followed him.
Och som alltid kritiserade hans budskap.
And they always criticized his message.
Och vad var det för ett budskap han hade?
And what was his message?
Det var ett nytt budskap.
It was a new message.
Men de ville föra honom tillbaks in i det gamla.
But they wanted to bring him back into the old.
Men han vägrade att göra.
But he wouldn't do that.
För han visste någonting som Gud, om något som Gud hade gett honom.
Because he knew something that God had given him.
Så vad är då det nya förbundet?
So what is the new covenant?
Det finns olika sätt att se det på.
There are different ways of looking at it.
En del säger,
some people say,
kyrkan ersätter nationella Israel.
That the church replaces the nation of Israel.
Alla löften vi läser om i Gamla testamentet som inte har uppfyllts.
And all the promises in the Old Testament that haven't been fulfilled.
Eller som tycks ha en framtida uppfyllelse.
Or which seem to have a fulfillment in the future.
Kan inte ha att göra med ett nationellt Israel.
It cannot deal with a national Israel.
Det
nation
måste,
of Israel.
Kyrkan måste ha tagit Israels plats.
It must be that the church has replaced Israel.
Andra säger.
And other people say.
Det finns två nya förbund.
There are two new covenants.
Ett för Israel.
One for Israel.
Det kommer att bli uppfyllt i framtiden.
It will be fulfilled in the future.
Ett för kyrkan.
And one for the church.
Och det uppfylls just nu.
And that is being fulfilled now.
Ytterligare andra säger.
And other people say.
Det finns bara ett förbund.
That there is only one covenant.
Och det är för Israel.
And that's for Israel.
Kyrkan har ingenting med det att göra.
And this got nothing to do with the church.
Men eftersom Jesus står för det här förbundet.
But since Jesus accepts this covenant.
Eller står bakom det.
He is behind this covenant.
Och vi har en relation med honom.
And we have a relationship to him.
På något sätt så drar vi nytta av.
Then somehow we profit from it.
Sen finns det de som säger.
Then there are yet other people who say.
Att kyrkan delvis uppfyller det här förbundet.
That the church partially fulfills this covenant.
Och sen kommer Israel slutligen att uppfylla det.
And then Israel will fulfill it in the end.
Och så finns det ett femte synsätt.
And then there's the fifth way of looking at it.
Det är det som jag står för.
And that's what I believe in.
Och det är att det finns bara ett nytt förbund.
And that's that there is only one new covenant.
Det är för Israel.
And it's for Israel.
Men kyrkan deltar i det.
But the church takes part of it.
Vi har soteriologiska fördelar av det.
And there are soteriological
advantages
for it.
Någon säger, vad betyder soteriologi?
And then someone might ask, what's soteriology?
Det kommer inte av ordet sortera.
It's not from the word of sorting.
Jag kommer från ett grekiskt ord som betyder frälsning.
But it's from the Greek word that means salvation.
Vi har alltså frälsningsfördelar med att delta i det här, eller förlåt mig, att delta i det nya förbundet.
We have salvation advantages in taking part of this new covenant.
Men vi uppfyller det.
But we don't fulfill it.
Någon säger, det går trögt idag.
Someone says it's hard going today.
Det här hör hemma på Uppsala universitet.
This is something that belongs to the University of Uppsala.
På teologiska fakulteter.
In the department of theology there.
Skäggiga gubbar med rökpipor.
Old men smoking with beards, smoking pipes.
De kan liksom diskutera de här sakerna.
They can discuss these things.
Men här ska det vara något roligt.
But we want something fun in this
något
place.
Intressant.
Something interesting.
Någonting upplyftande.
Something uplifting.
Någonting praktiskt.
Something practical.
Som jag kan ta med mig hem.
That I can take with me back home.
I min besvärliga situation.
In my difficult situation.
Tyvärr. Nej, men det kommer.
Unfortunately, but no, I will get to that.
Det kommer. Jag väntar på bladet och ser om det är något bättre någonting. Vi ska gå till andra Korintherbrevet 3.
And we'll turn to 2 Corinthians 3.
Och se vad Paulus säger där.
And see what Paul has to say.
Andra Korintherbrevet 3. Och vers 1.
Vers 1.
Fram till 11.
To 11.
Börja med att läsa de första tre verserna.
We begin by reading the first three verses.
Och jag kallar det för överflödiga rekommendationsbrev.
And I call this superfluous letters of recommendation.
Överflödiga rekommendationsbrev.
Superfluous letters of recommendation.
Hur många kan det ordet som Annette just sa på engelska? Kunde du det, Jacqueline? Okej. Okay. Ja. Det är inte det lättaste. Men i alla fall så står det så här: börjar vi nu rekommendera oss själva igen, eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er?
Do we begin again to commend ourselves, or do we need as some others epistles of commendation to you, or letters of commendations from you?
Det pågick en diskussion.
So there was a discussion.
Att liksom hur någon ska flytta från en församling till en annan.
Someone moving from one church to another.
Och man var tvungen att ha ett rekommendationsbrev.
And they had to have a letter of recommendation.
Den här personen är kristen.
This person is a Christian.
De har gått i bibelskolan.
And they have been to Bible school.
De har varit involverade i olika arbeten i kyrkan.
They have been working in the church in different ways.
Så de kan bli medlemmar i den här nya kyrkan.
So they can be part of this new church.
Men han säger att det är inte riktigt det det handlar om.
But he says it's not quite what it's about.
Behöver vi verkligen sådana, säger han?
Do we really need those?
Så i vers 2. Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor.
You are our epistle written in our hearts, known and read by all men.
Vad är det han talar om?
What's he speaking about?
Han talar om förvandlade liv.
He's speaking about lives that have been changed.
Jag läste för en tid sedan någonstans.
Some time ago I read somewhere.
Det var någon som skrev i kanske lite kritiska ordalag.
Someone was criticizing.
Så sa de liksom att det var på den tiden när man inte behövde tala om att man var kristen.
And the person said that it was in those days when you didn't have to tell that you were a Christian.
Och vad man menade med det?
And what the person meant?
Det var att under frikyrkorörelsens väckelse.
It was that during the period of revival in the free church.
Så var det liksom en distinkt linje mellan världen och kyrkan.
There was a distinct division between the world and the church.
Man visste i princip vilka som var troende.
In principle they knew who were believers.
Det kanske ligger någonting i det.
And maybe that's true.
Men poängen är inte att det yttre livet avgör huruvida vi är kristna eller inte.
But the point is that our outward life doesn't determine whether we are Christians or not.
Men vi tror ändå att en förändring är det som förväntas.
But we believe that there a change will take place.
Om Gud nu har flyttat in och bor i mig.
If God has moved in and is living in me.
Någonting borde hända.
Then something ought to happen.
Vers 3.
In verse 3.
Så skriver han: nej, det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet, inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött, på människohjärtat.
Clearly you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is, of the heart.
Så här talar om någonting helt nytt.
So he's speaking about something completely new.
Och om vi läser Hesekiel 36.
And if we read in Ezekiel 36.
Verserna 26-28.
Verses 26-28.
Så ser vi att det stämmer väldigt bra med vad som står där.
We see that this is very... relates very well to what's written there. 26.
Hesekiel 36 och vers 26. Han skriver, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.
I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh.
Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.
I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them.
Och så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud.
Then you shall dwell in the land that I gave to your fathers. You shall be my people and I will be your God.
Här har vi det nya förbundet igen.
This is the new covenant again.
Till Israel.
To Israel.
Det har andliga välsignelser.
It's called the spiritual blessings.
De kommer alla att bli födda på nytt.
They will all be born again.
Det har materiella välsignelser.
And it's got material blessings.
De kommer att leva i sitt land i överflöd.
They will live in abundance in their country.
Det kommer i tusenårsriket.
And that will be in the millennium.
De välsignelserna kommer också att komma hedningarna till del.
And those blessings will also be something that the Gentiles will take part of.
Men redan nu.
But already today.
Får vi del av de andliga välsignelserna.
We can take a part of the spiritual blessings.
Och det är exakt det som Paulus skriver om.
And that's exactly what Paul is writing about.
Han säger att redan nu så har det skett en förändring.
He says that there's been a change already now.
Ni deltar i detta.
That you take part of this.
Och om vi nu går till verserna 4-6.
And if we turn to verses 4-6.
Så ser vi att han talar om att vara dugliga tjänare.
He speaks about being able servants.
Alltså andra Korinthierbrevet 3. Vi är tillbaks i vår originaltext. Då står det, en sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Andra Korinthierbrevet. Samma som vi var i tidigare. Fyra.
And we have such trust through Christ toward God.
Så de har en tilltro till det nya livet.
So he believes in the new life.
Att det är möjliggjort genom det nya förbundet.
That it's been made possible through the new covenant.
Utan att anden skulle ha getts.
And without the spirit being given.
Så skulle de inte haft någon förmåga alls.
They wouldn't. Have no ability at all.
Att leva detta nya liv.
To live this new life.
Nu har de fått anden.
But now they receive the spirit.
Nu är det möjligt att leva på det här sättet.
And now it's possible to live in this way.
Och de förväntar sig att det också ska vara synligt bland dem.
And they believe that it is also this will also be something that is seen.
Och sen i vers 5.
And then in verse 5.
Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud.
Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God.
Handlar inte om intellektet.
It's not about your intellect.
Handlar inte om att vara vältalig.
It's not about being able to speak well.
Handlar inte om något mänskligt.
Be eloquent. It's not about something human.
Handlar inte om något materiellt.
And it's not about material things.
Det handlar om en förmåga som kommer från Gud.
But it's an ability that is given from God.
Att Guds ande har blivit given.
That the spirit of God has been given.
Därför kan vi leva detta liv.
And that's why we can live this life.
Som egentligen var omöjligt att leva på Gamla testamentets tid.
Which actually was impossible to live in the Old Testament days.
Och när detta liv kommer in i oss.
And when this life comes into us.
Sker en sådan förvandling.
There is such a change.
Alla kan se det.
then everyone can see it.
Vi behöver inga rekommendationsbrev.
We don't need any letters of recommendation.
Det är det han säger.
That's what he says.
Och sen i vers 6.
And then in verse 6.
Står det att vi är dugliga tjänare. Eller förlåt, han har gjort oss till dugliga. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund. Som inte är bokstavens utan andens. Till bokstaven döda men anden ger liv.
And he has made us sufficient as ministers of the new covenant. Not of the letter but of the spirit. For the letter kills but the spirit gives life.
Varför dödar bokstaven?
Why does the letter kill?
Därför att om inte vi får någon hjälp att hålla lagen.
Because if we don't get any help to keep the law.
Då är vi döda.
Then we are dead.
Därför att det är Guds matematik.
Because in the mathematics of God.
Så är det så att om vi bryter lagen på ett enda område.
Thing is, if we break the law at a single point,
så räcker det för oss att bli separerade från honom.
It's enough to be separated from him.
Så det betyder att vi är automatiskt fördömda.
This means that we are automatically condemned.
Om jag lämnas åt mig själv,
if I'm left to myself,
att hålla lagen i min egen kraft,
and to keep the law in my own strength,
och jag misslyckas en enda gång,
and I fail a single time,
så är det kört.
Then that's it.
För evigt.
It's forever.
Är det då konstigt att lagen fördömer oss?
And it's not strange that the law will condemn us.
Nej. Och om vi ska tjäna i det förbundet.
And if we minister in this covenant.
Då är vi fördömda redan från början.
Then we are condemned already from the beginning.
Men i det nya förbundet.
But in the new covenant.
Där någon har uppfyllt lagen åt oss.
When someone has fulfilled the law instead of us.
Dugliga tjänare.
Then we are able servants.
Vi kanske inte förtjänar att göra det.
Maybe we don't deserve it.
Men vi har fått det av nåd.
But we receive it by grace.
Och vi har möjligheten att göra det.
And it's possible to do it.
Och sen kommer vi till verserna 7-11.
Then we have verses 7-11.
Och här har vi andens ämbete.
But it's the ministry of the spirit.
Vers 7. Redan dödens ämbete som med bokstäver var inristat på stena framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans fast den glansen bleknade.
But if the ministry of death written and engraved on stones was glorious so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance which glory was passing away.
Det här är ganska fantastiskt.
This is quite amazing.
Här har vi ett förbund.
We have a covenant.
Som är omöjligt att leva upp till.
And it's impossible to reach up to its standard.
Och här har vi en lag.
And we have a law.
Som är omöjlig att uppfylla.
And it's impossible to fulfill.
När Moses umgick med det förbund, den här lagen som utgjorde förbundet.
When Moses dealt with the law. Which was part of this covenant.
Då sken hans ansikte så mycket så att folk kunde inte ens se på honom.
Then his face was shining so brightly that people couldn't even look at him.
Det är ganska otroligt.
And it's quite amazing.
Kan läsa om det i andra Mosebok 34, kapitel 34.
You can read about it in Exodus chapter 34.
Och han talar om fördömelsen i motsats till rättfärdighet.
And he's talking about judgment in opposition to righteousness.
Så i gamla förbundet.
So the Old Testament.
Så kan jag inte leva upp till lagen.
I can't live up to the law.
Och jag är fördömd.
And I'm condemned.
I nya förbundet.
In the new covenant.
Har jag redan mött lagens standard eller förväntningar.
I've met the expectation of the law.
Och jag har en tjänst av rättfärdighet.
And I have a ministry of righteousness.
Och borde inte då detta förbundet vara mycket härligare än det gamla?
Then this covenant would be much more glorious than the old.
Absolut, verserna 8 och 9.
Absolutely, in verses 8 and 9.
Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha?
How will the ministry of the spirit not be more glorious?
Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet?
For if the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory.
Så han säger att det här nya förbundet är någonting fantastiskt.
So he's saying that this new covenant is something so amazing.
Vi har något bättre nu.
We have something better now.
Det nya förbundet.
The new covenant.
Lagen är som en badrumsvåg.
The law is like the scales in the bathroom.
Ni vet, vi tittar på badrumslågen.
We look at the scale.
Och den visar för mycket.
And it's too much.
Okej, vad vill jag göra?
What do I want to do?
Skjuta den.
Do I want to shoot it?
Slå sönder den.
Or break it.
Manipulera den.
Manipulate it.
Men vad är det badrumsvågen gör?
But what does the scale do?
Den konstaterar bara fakta.
It just shows us fact.
Så mycket väger du.
This is how much you weigh.
Den kan inte göra någonting åt mig.
And they can do nothing for me.
Den kan liksom inte göra någonting åt mitt tillstånd.
They can't do anything about the state.
Det måste till något annat.
There must be something else.
Den kan bara konstatera mitt förhoppningsvis inte eländiga tillstånd.
And they can only show me my hopefully not so, my state that is probably not so bad.
Så är det med lagen.
This is the same with the law.
Den kan bara tala om för oss hur eländiga vi är.
They can just tell us how miserable we are.
Men den kan inte göra någonting åt vår synd.
But it can do nothing about our sin.
Den kan inte förlåta oss.
It can't forgive us.
Den kan inte frälsa oss.
It can't save us.
Den kan inte förnya oss.
It can't renew us.
Den kan inte göra någonting.
It can't do nothing.
Mer än att konstatera vilka vi är.
It can only tell us who we are.
I Romarbrevet 3.
In Romans 3.
Verserna 19-20.
Verses 19-20.
Men nu har vi någonting bättre.
But now we have something better.
Vi har en härlighetens förbund.
We have the covenant of glory.
Varför är detta så härligt?
And why is this so glorious?
Därför att någonting har hänt.
Because something has happened.
Låt oss titta på verserna 10 och 11.
Let's look at the verses 10 and 11.
Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten. Vad mycket härligheter.
For even what was made glorious had no glory in this respect because of the glory that excels.
Så det vill säga att även då lagen hade en slags härlighet för den kom från Gud.
Because, so it means that even if the law had some kind of glory because it came from God.
Och Mose ansikte sken inför folket.
And the face of Moses was shining.
Till en sådan grad att de inte kunde se på.
So much that the people couldn't look at him.
Men han säger i jämförelse med nya förbundets härlighet.
But it says compared with the glory of the new covenant.
Så hade det ingen härlighet alls.
It was no glory at all.
Det är ungefär som månen.
It's like the moon.
Har lite sken.
It shines a little bit.
Men du kan inte jämföra det med en solig sommardag.
But you can't compare it with a sunny summer day.
Det är en helt annan härlighet.
It's a completely different glory.
Och sen gör han, vi kan se nu. Läste jag var själv också. Okej. Ty om det som bleknade framträdde i härlighet så framträdde det som består i ännu större härlighet.
For if what is passing away was glorious, what remains is much more glorious.
Så han det är fyra olika saker han jämför här.
So he's comparing four different things here.
Först lagen.
The first one is the law.
Den lag som de hade i gamla förbundet.
The law that they had in the old covenant.
Den var skriven på stentavlor.
It was written on tablets of stone.
Lagen är hård som Mose när han tappade stentavlorna på tårna.
The law is hard, Moses said when he dropped the tablets on his toes.
Det där var kul.
That was funny.
Men nu står det att lagen är skriven på våra hjärtan.
But it says now that the law has been written on our hearts.
Det betyder att vi är födda på nytt.
It means that we have been born again.
Och lagen är skriven på våra hjärtan.
And the law has been written on our hearts.
Sen talar de om tjänandet.
And that is about serving.
Och så att bokstaven dödar.
It says that the letter kills.
Men anden ger liv.
But the spirit gives life.
Utan någon hjälp.
Without help.
Är vi automatiskt fördömda.
We are automatically condemned.
När vi försöker att uppfylla lagen.
When we try to fulfill the law.
Men med anden i oss.
But with the spirit within us.
Är vi automatiskt frikända.
We have been automatically acquitted.
Därför att han har uppfyllt lagen åt oss.
Because he has fulfilled the law for us.
Och nu är vi i Kristus.
And now we are in Christ.
Han bor i oss.
He lives in us.
Och vi bor i honom.
And we live in him.
En helt ny förutsättning.
It's a completely new thing.
Och det ser vi i vers 6.
We see in verse 6.
Sen talar han om ett ämbete.
And it's about a ministry.
Och han talar om dödens ämbete.
It's the ministry of death.
Som är fördömelsens ämbete.
Which is the ministry of condemnation.
Så om jag går ut och evangeliserar.
So if I'm soul winning.
Okej, jag säger till dig. Det finns en lag.
And I say there is a law.
Den lagen är given av en helig Gud.
And the law was given by a holy God.
Om du lever och uppfyller den 100%.
And if you fulfill this law 100%.
Som ingen kan.
Which no one can do.
Då får du liv.
Then you will get life.
Härligt budskap.
Such a great message.
Det är det som alla vill tro på.
And that's what we all want to believe in.
Någonting omöjligt, någonting hopplöst.
Something impossible and hopeless.
Så fördömelsens ämbete.
So that's the ministry of condemnation.
Stackars Moses.
Poor Moses.
Men nu säger han att vi har härlighetens tjänst.
But now he says we have the ministry of glory.
Och den är rättfärdighetens tjänst.
And this is the ministry of righteousness.
Varför?
Why?
Jo, därför att vi är nu rättfärdiga.
Because we are righteous now.
Därför att den rättfärdighet som lagen inte kunde åstadkomma.
Because the righteousness that the law couldn't give.
Den har tron åstadkommit.
That faith has given.
Abraham.
Abraham.
Romarbrevet 4:3.
Romans 4:3.
Trodde Gud.
He believed on God.
Och det räknades honom till rättfärdighet.
And it was counted him as righteousness.
Och sedan varaktigheten.
And then that it lasts.
Hur länge varar den här härligheten?
How long will this glory last?
Det står att när Mose kom ut där med sitt skinande ansikte.
It says that when Moses came with his face shining.
Så bleknade den här härligheten.
Then this glory faded.
Och vad hände då?
And what happened?
Ja, det försvann efter ett tag.
It disappeared after a while.
Men det förbund vi är i nu.
But the covenant that we have now.
Och den härlighet som vi har.
And the glory that we have.
Det står att den består.
It says that this will remain.
Här i vers 11.
In verse 11.
Är en kristen under lagen?
If a Christian is under the law.
Man brukar dela upp lagen i tre delar.
We usually divide the law into three parts.
Är den ceremoniella lagen?
Ceremonial law.
Det var prästerna.
For the priests.
Offrena.
The sacrifices.
Alla de här detaljerna som vi läser om i Gamla testamentet.
And all the details that we read about in the Old Testament.
Väldigt sällan träffar jag någon kristen som säger att vi är under den lagen.
It's very seldom that I meet Christians who say that we have to live according to that law.
Men sen fanns det en civil lag.
But then there was a civil law.
Där vi läser om olika förordningar när det gäller brottslighet.
And we read about different statutes about crime.
Hur det ska hanteras.
And how to deal with that.
Och det finns många kristna som säger, oh, men det gäller fortfarande.
And many Christians say, well, that sounds like it should be something we should do now.
Många har försökt genom politiska åtgärder att föra in den här typen av lag i länder.
And many people have tried to get these kind of laws into countries.
Tvinga folk in under någon form av mosaic lag.
And to force people into this mosaic law.
Men de flesta säger nej, det gäller inte heller.
But most people would say no, this is not something that is what is something that we should have.
Talar man också om den moraliska lagen.
And then it speaks about the moral law.
10 Guds bud.
The Ten Commandments of God.
Nästan alla kristna säger det är vi fortfarande under.
And most Christians say, almost all of them say that this is something that we live under.
Så vi behöver inte bekymra oss för det som prästerna gjorde.
So we don't have to bother about what the priest did.
De här djuroffren och så vidare.
Or the sacrifices and so.
Och de här lagarna då, nej, det var för Israel och det var då.
And the laws were for Israel and it wasn't at that time.
Men den här moraliska lagen.
But this moral law.
Den är vi skyldiga.
We have to do this.
Att följa.
To follow this.
I någon mån.
Yes, as in some capacity.
Och på något sätt.
And in some way.
Okej. Men vad gör vi då med ett skriftställe som Jakob 2?
But then what do we do with a scripture like James 2?
Verserna 10-11.
Verses 10-11.
Där det står att om vi bryter lagen.
Where it says that if we break the law.
Lagen behandlas alltid som en enhet.
And the law is always seen as a unity.
Om vi bryter den på ett enda område.
If we break the law in one single point.
Så står det att vi har brutit hela lagen.
Then it says that we have broken the entire law.
Så i Guds ögon.
So in the eyes of God.
Så räcker det med.
It's enough.
Att bryta lagen, någon form av lag, en enda gång.
To break some kind of law once.
Och vi kan inte längre ha gemenskap med honom.
And we can't have fellowship with him anymore.
Vi kan inte vara rättfärdiga inför honom.
And we can't be righteous.
Och i Romarbrevet 7:6.
And in Romans 7:6
så står det att vi har blivit lösta från lagen.
It says that we have been set free from the law.
Återigen är lagen en enhet.
And once again the law is a unity.
Den ceremoniella lagen.
Ceremonial law.
Den civila lagen.
Civil law.
Och den moraliska lagen.
And the moral law.
Men då säger någon.
But then someone might say.
Står du här och säger?
Are you really saying?
Rakt upp och ner.
In this place,
utan att skämmas.
And you're not ashamed of
it. Att vi inte ska hålla några som helst lagar.
That we shouldn't keep the laws.
Förstår du inte då?
Don't you understand?
Att alla kommer bara att sitta här och vänta på att springa ut härifrån synden.
Then everyone would just be sitting here waiting for the moment to leave this place and go and sin.
Det är laglöshet.
It's lawlessness.
Det är inte det vi säger.
And that's not what we're saying.
Om vi läser till exempel Romarbrevet 8.
If we read in Romans 8.
Verserna 3 och 4.
Verses 3 and 4.
Då står det att lagens rättfärdiga krav har blivit mötta.
It says that the righteous demands of the law have been met.
Kunde jag möta de kraven?
Could I fulfill those demands?
Nej.
No.
Kunde ni möta de kraven?
Could you meet those demands?
Om ni tror det.
If you think so.
Så kan jag säga att ni inte kan det.
I can tell you that you can't.
Ingen människa kan.
No human being can.
Men Kristus kunde.
But Christ could do it.
Han kom.
He came.
Han uppfyllde lagen.
He fulfilled the law.
Åt oss.
For us.
Så när vi är i honom.
And when we are in him.
Då har lagen redan uppfyllts.
Then the law has been fulfilled already.
I Guds ögon.
In the eyes of God.
Så är jag lika rättfärdig som Kristus.
I'm as righteous as Christ.
Därför att allt det han gjorde.
Because all that he did.
Det är nu mitt.
It's mine now.
Det var det nya förbundet. Inkludera.
And that's what the new covenant includes.
Men det betyder inte att jag inte gör saker som är fel.
This doesn't mean that I never do things that are wrong.
Men i Galaterbrevet 5,
but in Galatians 5,
22,
22
och 23,
and 23,
så har vi svaret där.
We have the answer.
Vad står det?
What does it say?
Att om vi vandrar i anden,
that if we walk in the spirit,
vad gör vi då?
What do we do?
Då uppfyller vi lagen.
Then we fulfill the law.
Så nyckeln är inte att hålla en lag.
So the point is not that we should keep the law.
Utan nyckeln är att leva i gemenskap med honom.
But the key is to live in fellowship with him.
Som har uppfyllt lagen.
Who has fulfilled the law for us.
Och när jag vandrar med honom.
And when I walk with him.
Då kommer jag också i praktiken att uppfylla lagen.
I will fulfill the law.
Jag vet inte hur många av er som gillar snabba bilar.
I don't know how many likes like fast cars.
Men många gör det säkert.
But I'm sure many people do.
Men tänk i den här det här scenariot.
Just imagine this.
Ni kör ut på motorvägen.
That you're driving into the highway.
I en fantastiskt snabb bil, Porsche eller något.
In this really fast car.
Och så står det då 120.
And then it says 120.
Och ni vet att det räcker att jag kör på andra växeln.
And you
för
know
att komma upp i den
to just drive in the second gear.
Den går mycket fortare.
But it can do much more than that.
Men här är vad som gäller.
But this is the thing.
Det står bara en skylt.
But there's a sign.
120 km.
It says 120 km an hour.
Och naturligtvis så den där skylten i sig.
And of course this sign in itself.
Blir ju en liten sån här, ska jag säga, liten provokation.
Is a kind of provocation.
Att jag måste ju se.
That I must see.
Men jag kan köra fortare än vad skylten säger.
If I can drive faster than what it
says. Så jag har ju liksom, redan där har det fötts någonting i mig.
So already at that point something has been born in me.
Det är ungefär som det var på Gamla Testamentet.
And that's like the way it was in the Old Testament days.
Men vad som hände då?
Then what happened?
Det var att om jag körde mer än 120 km i timmen.
Was that if I drove faster than 120 km an hour?
Så fick jag punktering på alla fyra däcken.
I got a puncture on all four wheels.
Och sen blev jag utskjuten i en katapultstol i rymden.
And then I was shot out in a catapult chair into space.
Det var slut, det var kört.
That was the end, it was all over.
Straffet kom omedelbart.
The punishment was given home. Immediately.
Du hade en lag.
You had a law.
Du måste följa den.
You had to fulfill it.
Och om du inte gör det.
And if you don't do that.
Omedelbart straff.
That you get punished immediately.
Hur är det nya förbundet?
And what about the new testament?
Samma bil.
It's the same car.
Samma motorväg.
It's the same highway.
Skylten kanske också står där.
And maybe the sign is there too.
Men i baksätet sitter en trafikpolis.
But in the back of the car there is a policeman.
Och när jag kör över 120 händer ingenting.
And when I'm driving more than 120 nothing happens.
Förutom att någon klappar mig på axeln lite.
Only that someone's tapping my shoulder.
Vad håller du på med just nu?
What are you doing?
Jag råkade köra lite för fort.
I just happened to drive a little fast.
Inte bra.
That's not good.
Vet du vad som kan hända?
Do you know what could happen?
Kan springa ett djur på vägen.
Maybe an animal will come up onto the road.
Du kan få punktering.
Or maybe you get a puncture.
Inte bra.
Not good.
Men jag fortsätter att köra.
I continue to drive.
Ännu fortare.
Even faster.
Någon knackar ännu hårdare på axeln.
And then someone's tapping my shoulder even harder.
Och till slut
and then in the end,
så säger personen, nu får du stanna.
The person says, well, you stop the car.
men det är närvaron av en person.
But it's the presence of the person.
Som gör skillnad.
Which makes the difference.
Och jag tror att om det sitter en trafikpolis i baksätet.
And I think if there's a policeman in the back of the car.
Då kör jag inte för fort.
I won't drive too fast.
Därför att närvaron av en person gör all skillnad.
Because the presence of a person makes all the difference.
I gamla förbundet var jag lämnad åt mig själv.
In the old covenant I was left to myself.
Att uppfylla en lag.
To fulfill the law.
Som var omöjlig att uppfylla.
Which was impossible to fulfill.
I nya förbundet.
And in the new covenant.
Så har någon uppfyllt lagen också.
Someone has fulfilled the law in my place.
Men denne person.
But this person.
Den helige ande.
The Holy Spirit.
Är med.
Is with me.
Undervisar oss hela tiden.
And teaching all the time.
I gamla testamentet.
And in the old testament.
Gör någonting så blir du välsignad.
Do something and you will be blessed.
I nya testament.
In the new testament.
Det är redan gjort.
It's done already.
Du är redan välsignad.
You are blessed already.
Med alla de himmelska välsignelser.
With all the heavenly blessings.
I Efesierbrevet 1:3.
In Ephesians 1:3.
I gamla testamentet.
In the old testament.
Kom straffet omedelbart.
The punishment was immediate.
För att du bröt lagen.
Because you were breaking the law.
I nya testamentet.
And in the new testament.
Så blev jag disciplinerad.
I will be disciplined.
Tukta.
Disciplined.
Chastised.
Yeah.
Och det är en värld av skillnad.
And that's such a great difference.
Är inte samma sak.
It's not the same thing.
Många tror det.
Many people think that it is.
Så det fanns både materiella och andliga välsignelser.
So there were material and there were spiritual blessings.
Och de andliga välsignelserna.
And the spiritual blessings.
De får vi del av nu.
We can take part of now.
I Johannes 14:20 som avslut.
And turn with John 14:20.
Eller vi kan säga 16, vers 16 redan.
Or really verse 16.
Så står det att så ger Gud ett löfte.
And God gives a promise.
I verserna 16 och 17.
Verses 16 and 17.
Att den helige ande.
That the Holy Spirit.
Som hade varit med dem tidigare.
Who had been with them before.
Skulle nu vara i dem.
Would now be in them.
Och sen i kapitel, eller förlåt mig, i vers 20.
Now and then in verse 20.
Så säger Jesus. Ni i mig.
You in me.
Och jag i er.
And me in you.
Och ni i mig.
You in me
är andedopet.
Is the baptism of the spirit.
I det ögonblick jag tror.
The moment that I believe.
Placeras jag i Kristi kropp.
I'm put in the body of Christ.
Av den helige ande.
By the Holy Spirit.
Och så säger han här att jag i er.
And it says me in you.
Varje troende har den helige ande inneboende.
Every believer has the Holy Spirit indwelling.
Det här är någonting unikt.
And this is something unique.
Det här är någonting fantastiskt.
This is something amazing.
Gud lovar.
God promises.
Att Israel ska få ett nytt förbund.
That Israel will have a new covenant.
De fick ett gammalt förbund.
They had an old covenant.
Som skulle uppenbara hur helig Gud var.
Which would reveal how holy God is.
Och vad hans standard är.
And his standard.
Och de var tvungna att leva upp till det.
And they had to live up to it.
Gjorde de det så fick de en välsignelse.
And if they did, they were blessed.
Gjorde de det inte fick de ett straff.
And if they didn't, they were punished.
Men han säger det kommer en dag.
But it says there will be a day.
Då jag ska göra någonting nytt.
Then I will do something new.
Och han talar om Israels nationella frälsning.
And he's speaking about the salvation of the nation of Israel.
Fortfarande ligger i framtiden.
which is still in the future.
Där de kommer att få andliga välsignelse.
And they will have spiritual blessings.
De kommer att vara pånyttfödda.
They will be born again.
Men de kommer också att få fysiska välsignelse.
But they will also have physical blessings.
Som har med nationen och landet att göra.
With the country and nation.
Nu är vi församling.
And now we are the church.
Vi är inte Israel.
We are not Israel.
Vi har inte ersatt Israel.
We haven't replaced Israel.
Vi uppfyller inte förbundet.
And we don't fulfill the covenant.
Det finns inte två olika förbund.
There are not two different covenants.
Det finns bara ett förbund.
There's only one covenant.
Och det är för Israel.
And that's for Israel.
Det har en framtida uppfyllelse.
And it will be fulfilled in the future.
Men redan nu deltar vi i de frälsande välsignelserna.
But already now we can take part of the saving blessings.
Och vilken välsignelse.
And such a blessing.
Att leva i det nya förbundet.
To live in the new covenant.
Jag kan ha min badrumsvåg.
I can have my scales.
Och jag kan vara irriterad på den.
And I can be irritated about
it. Men jag kan inte göra någonting mer än att konstatera mitt tillstånd.
But I can do anything else but see my state.
Tänk om Gud skulle lämnat oss där.
And just imagine if that's where God would have left us.
Men det har han inte gjort.
But he didn't.
Gett oss den helige ande.
He gave us the Holy Spirit.
Han föder oss på nytt.
And he will regenerate us.
Han frälser oss.
And he will save us.
Han bor i oss.
And he lives in us.
Han förseglar oss.
And he seals us.
Han döper oss.
He baptizes us.
Han ger oss gåvor.
And he gives us gifts.
Och när vi vandrar med honom.
And as we walk with him.
Då fyller han oss.
And he fills us too.
Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
And Lord, we thank you for these thoughts.
Ber att du välsignar.
And just pray to your blessing.
I ditt namn.
Amen.
Mm-hmm.